Här börjar den blå jungblomman av Barbara Cartland. Översatt av Ann Björkhem. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Första kapitlet. Vägen gjorde en sista kurva och sedan låg kusten framför honom i en obruten svepande linje som försvann i diset vid horisonten. Sanden var gyllengul och varmt brun i skarp kontrast till det djupblå vattnet, och de brant sluttande ljunghedarna gjorde ett överväldigande intryck i sin purpurvioletta fägring. Det var så vackert att Ian drog efter andan. Han hade glömt hur underbart vackra högländerna kunde vara i augusti, när riporna flög kors och tvärs över djungeln. Det var 15 år sedan han senast varit här, men det var ändå som att komma hem. 15 år. Nu var han 30. Han trampade hårdare på gaspedalen, för nu var det inte långt kvar till slottet, och han var angelägen om att komma dit snarast möjligt. De hade åkt samma väg från Skeig den gången för 15 år sedan, han och hans mor. Han kom ihåg hur gäll hennes röst hade varit när hon utbredde sig över hans farbrors oförskämda sätt. Själv hade Ian haft stor respekt för sin barske farbror Duncan, men den gången kunde han inte inse hur hans mor kunde bli så förolämpad, hon som ändå var vuxen. Nu förstod han det bättre. Men det var synd, tänkte han, att han aldrig hade fått träffa farbror Duncan igen. Duncan McCracken hade gjort ett outplånligt intryck på sin unge släkting. Han var lång och bredaxlad, med fårat ansikte, höknäsa och tjockt vitt hår. Hans röst var skarp och auktoritativ, liksom han sett i övrigt. Men Ian hade beundrat honom. Farbror Duncan såg ut och uppträdde exakt så som Ian hade väntat sig att en skotsk laird, överhuvudet för sin klan som bodde på sitt fäderneärvda slott, skulle se ut och bete sig. Slottet, ja. Det var Ians nu. Han hade inte ägnat saken en tanke förrän han kom tillbaka till England. Underrättelsen om hans farbrors död nådde honom när han var i Malaya, och brevet var så försenat att begravningen ägde rum redan 3 veckor tidigare. Det var inte mycket att göra åt det. Och vad hans gamle släktings död innebar för honom personligen hade han inte tänkt på. I själva verket hade han nästan glömt bort Duncan McCraggans existens. Och när han någon gång tänkte på honom var det som en myt ur barndomen. En gammal kämpe med höknäsa som residerade på sitt fäste uppe i högländerna. Men ytterligare några veckor senare fick han ett brev från sin mor. Jag träffade din kusin Isabel på Harrods för ett par dagar sedan, skrev Beatrice McCracken. Och hon var lika vimsig som vanligt, men uttryckte sin stora förtjusning över att du hade blivit klanens överhuvud efter Duncans död. Och det påminner mig om att du har ett brev om Skeig liggande här hemma. När du kommer hem får du väl ta och åka upp och se om din farbror hade lämnat något mera i arv åt dig än de där eländiga ruinerna. Ian småskrattade när han läste brevet. Hans mor hade tydligen varken glömt eller förlåtit farbror Duncans oförskämda sätt. Men Beatrice hade aldrig i sitt liv behövt stå på tå för någon, så det var inte så underligt. Hon var dotter till en amerikansk järnvägsmiljonär och hade från barndomen fått allting hon pekade på. Hon hade blivit bortskämd och uppmärksammad sedan den dag hon föddes, och eftersom hon var både vacker och begåvad hade hon gjort största möjliga bruk av sina tillgångar. Ian hade för länge sedan gett upp försöket att överblicka Beatrice förmögenhet, hennes investeringar och ägodelar. Hon omgav sig med en hel liten armé av advokater, sekreterare och tjänare och var uppenbarligen fullt i stånd att sköta sina egna affärer, så hennes enda son inriktade sig i lugn och ro på sin egen karriär. Ians far var en lugn och tillbakadragen man som älskade sin vackra hustru över allt annat och gav efter för henne på alla punkter.